Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
I avsnitt 235 kopplar vi in sladden till laddhybriderna Hyundai Tucson och Jeep Compass. Dessutom blir det udda idéer i bilvärlden, svensk försvarshistoria och bilrådets sammanträde. Hej på dig som lyssnar på Vi Bilägares podcast. Jag heter Maria Dahlin och säger välkommen till Fredrik Dietz-Wikström.
Hej Maria.
Hej, hur är läget?
Det är bara bra.
Och vi säger hej också till Anders Helgesson. Allt bra med dig?
Absolut utmärkt.
Ja, låter bra. Anders, du hade någon liten spaning. Du hade sett någonting här.
Ett scoop får jag väl.
Scoop.
Ja, det är scoop och scoop. Det är med killgissning deluxe kanske. Jag har varit inne på lite biltillverkares hemsidor och konstaterat att man nu står så här att vi kan inte leverera vissa tillval och sånt här. Och det är ju allt relaterat till det här med chipbristen. Den här chipbristen som fick Ford att stuva om sin produktion så att man kraftigt försenat fick igång Bronco-tillverkningen här för någon styr månad sedan. Och för att få utrymme för lite Broncos då fick man stänga ner Mustang-produktionen för chippen räckte inte. Så att det är ju en ganska allvarlig situation och det börjar smitta av sig även nu på den svenska marknaden där de tillverkare nu varnar för att man inte kan utrusta bilarna på vissa sätt.
Det dyker upp varningsmeddelanden i konfiguratorerna.
Ja, och en av de mer intressanta tycker jag, det är ju varningen att man inte får sina telefonmoduler i bilarna. Att vi kan inte installera LTE-moduler. Och det här påverkar då de uppkopplade tjänsterna. Och eCall, den här nödfunktionen som används om bilen är med om en olycka, så ringer automatiskt ett nödnummer upp.
Som väl är lagkrav i EU sedan ett par år tillbaka?
Precis det.
Och nu kan man inte bygga in den här funktionen?
Nej, jag gissar att det här kanske bara är en modul man kan sticka in liksom när man väl har fått det, för att det är ju som sagt ett lagkrav. Men hur är det med en sån här bil? Kan man leverera en sån här bil utan? För att den ska ju ha det. Så jag vet inte, det här, det känns ju lite spännande. Nu har inte jag grävt det här, jag har bara sett det. Utan vi får se vad som händer mer framöver. Men det här med att chipbristen skulle vara över, det är nog... Det kommer inte hända än på ett tag helt enkelt. Det är nog ett halvår, kanske till och med ett år bort.
Ja, det var en tillverkare som gick ut häromdagen såg jag som spådde att bristen skulle vara kvar i alla fall till mitten av 2022. Så det verkar inte vara löst.
Nej, och vi får se hur mycket biltillverkarna är villiga att offra säkerhetsmässigt för att få ut sina bilar. Är det värt att ta bort det här då? Om det nu, visst man kan bygga in det senare då kanske, men... kanske inte allt.
Nej, jag vet inte hur de här modulerna sitter. De kan vara ganska inkapslade. De är en vital del också. Tänk om du har en bil som ska uppdateras online och helt plötsligt så går ju inte det då.
Men är det mer eller mindre mobiltelefontekniken som man inte kan bygga in då?
Ja, det är ju krasst. En LTE-modul är ju en telefonmodul.
Jag har ju faktiskt en gammal mobiltelefon här i min kontorsbyrålåda. Modell 2012 eller någonting. Skulle det funka?
2012 har du 4G den. Det krävs 4G om några här online-funktioner ska funka. Så har du 4G så skulle det teoretiskt sett att kunna gå om du skulle kunna dela ut ett nätverk. Men jag tror inte bilen lyssnar på nätverket. Vilka var det som det? Det var faktiskt någon tillverkare som hade den funktionen. En sån här budgetvariant på eCall. Kan det ha varit Ford eventuellt? Där om den var kopplad via blåtand så kunde den använda din telefon att ringa nödnumret per automatik vid en krock.
Okej. Okay.
Men nej, jag tror att hemmalödpennan får ligga, Fredrik. Låt telefonen vara.
Ja. Vi ska prata om två laddhybrider i det här avsnittet och vi börjar väl med den som Fredrik har haft i sin ägo en liten tid, Hyundai Tucson.
Det är en riktigt tung krullare till namn det där.
Ja, först att kunna säga Hyundai. Hyundai.
Och sen, ja, vi har,
Hyundai.
Ja, precis. Tucson och inte Tucson.
Och, jo, Tucson är ju
och
i Sverige.
Hyundai Tucson. Ska man tydligen säga. Det har företagets, det svenska importören. De har utarbetat riktlinjer om att i alla fall medarbetarna internt ska säga Hyundai. Så vi gör väl det också kanske.
Ja. Men Hyundai Tucson plug-in hybrid, eller vad är det fullständiga namnet?
Ja, Tucson plug-in hybrid. Så det är ju det som är nytt nu då, att den har fått en laddlucka. Så vi har ju testat den här förut.
Testat laddluckan förut, eller vad sa du där egentligen?
Resten av bilen har Anders testat förut.
Jajamän, det var
och placerat sist i ett test här.
Det gick inte så bra nu. Dålig fjädring vill jag minnas. Lite styv.
Men fronten precis. Tyckte du om, Anders?
Ja, glittrig och snygg. Vad tycker Fredrik?
Den ser speciell ut får man säga.
Man ser den när den kommer rullande.
Det är lite Las Vegas över hela framtoningen. Det blinkar och har sig och lyser över hela nyllet på den.
Ja, men det är ju framförallt det att när man inte har tänt de här DRL-ljusen så syns det ju inte. Det är ju svart bara. Hela grillen är ju kolsvart. Och det var någon sån här någon specialoxid de hade använt för att få fram den här effekten. Och det var tunna plastfilmer över svarta kolfilter och allt möjligt. Det var rätt spektakulärt och tekniskt avancerat för att få effekten.
Och själva varselljusen, de sträcker sig alltså från huven, alltså nästan ända ner till registreringsskylten. Så de är väldigt höga, alltså de är väldigt ovanlig look.
Och apropå teknik där, som du sa Anders, Fredrik la upp en bild på Instagram, eller en film ska jag säga, på Instagram, där du fjärrstyr den här bilen. I och för sig kanske ingen ny funktion på en bil, men det går att göra om man vill.
Ja, alltså att den här tekniken finns i en Hyundai nu tyckte jag var lite intressant. Alltså det finns en knapp, eller snarare två knappar på nyckeldosan där man då kan, för man står inparkerad någonstans, kan starta upp bilen och få den att backa ut eller rulla rakt framåt. Så man kan fjärrstyra den helt enkelt.
Och så underbart att vara pedagogiska knappar på den där också. Mm. Framåt och bakåt, inte någon konstig app du ska in och ska vara på vissa avstånd från bilen, utan rätt och redigt.
Men det var lite klurigt att få igång funktionen. Jag fick lusläsa manualen både en och tre gånger innan jag förstod att det var just den här knappföljden man skulle använda. Men...
Och sen att du ska stå på ett ben och kolla ena handen upp i luften och vissla marseljäsen samtidigt. Då funkar det. Men det är ju basic knowledge.
Och sen att det lät något förskräckligt om bromsar och allt för att gnisslade. Och, ja, det kändes som någonting gick sönder. Men den gick att fjärrstyra.
Ja. Ja, men det är väl jättebra. Men ja, den hade lite ljud för sig. Lade den på något extra varningsljud också för att man fjärrstyrde den mer än... Ja, men backljudet känner man igen, men...
Den smög inte i och ur parkeringsrutan kan vi säga. Vi kanske kan lägga in en liten ljudillustration här som illustrerar hur det låter.
Ni hör själva i bakgrunden här.
Men det är ju laddhybridtekniken som är intressant här då. Så man har ju skifflat in ett rätt stort batteri som ligger under bagagerumsgolvet. Och på pappret har den då en räckvidd på, nu ska jag tjuvtitta mina papper, 62 kilometer kommer den på el då. Men när vi började köra då för att se hur långt man kom, då startar ju bensinmotorn direkt. För det var en ganska sval försommardag. Och den här bilen har ju då inte en sån här luftvärmepumpslösning. Så den använder då bensinmotorn för att värma kupén. Och det här var en ganska sval dag så man ville ha lite värme där. Och då går bensinmotorn igång. Så man kan inte köra på el om man vill samtidigt ha värme i bilen då.
Och det här var ändå plusgrader då?
Ja, det var ju 10 grader ändå.
Ja.
Men du är ju van vid att köra med klimatanläggning off, så det är ingen konstighet för dig, Fredrik.
Precis, det har ju varit så i de koreanska laddhybriderna sedan tidigare. Vi har ju en sån i vårt långteststall, Kia Optima, som fungerar på samma sätt. Men det kan jag tycka är lite tråkigt. Man har köpt en sprillans ny laddhybrid här, så kan man verkligen inte köra enbart på el. Nu visserligen, det går inte åt supermycket bensin bara för att driva klimatanläggningen, men ändå...
Ändå, när man tror att man ska kunna göra det så kan man inte köra utsläppsfritt.
Sen var det lite överraskande också, trots att vi då stängde av AC:n för att ändå kunna testa räckvidden, så går bensinmotorn igång ändå med jämna mellanrum. Så jag vet inte riktigt varför.
Så, ja, det var ju lite skumt.
Ett visst frågetecken där. Men ungefär 5 mil kom vi. Men då gjorde vi av med 3 deciliter bensin också.
3 deciliter per mil eller 3 deciliter totalt?
På de 3 milen. Mm. Uträknat efter vad färddatorn angav.
Ja. Hur är det med utrymmen då? Du sa det där batteriet, har de placerat på något smart sätt så att det inte blir konstigt i bagageutrymmet eller?
Ja, men det är väl integrerat under lastgolvet som inte är höjt eller så. Men det har försvunnit en del utrymme under, så man får inte in de här jäkla kablarna någonstans riktigt. Så de får man leva med att ligga och skrota på bagagerumsmattan.
Okej, det finns inget under...
Det finns lite utrymme där, men de är rätt stora och skrymmande, alltså de här, alltså lite längre laddkablarna. Så nej, jag fick inte in dem under. Så de får man leva med att ha någon annanstans.
Hur stor är bilen?
Ja, hur stor är den? Det är en Tiguan XC40, lite större än XC40. Den är väl lite större än sina klasskonkurrenter, eller vad skulle du säga, Anders?
Jo, men det är den. Den är ju rätt lång. Den är väl 4,5 meter, va?
4,50 precis.
Ja, och det är en decimeter upp på XC40 det.
Men ändå, laddkablarna till trots, det får plats lite bagage och några extra personer,
ja,
som vill åka
alltså
med.
Ja, det känns som en ganska rimlig bil, och baksätet kändes faktiskt riktigt... Ja, där kan man åka verkligt bekvämt, två vuxna.
Den har precis som, jag körde ju Honda Icona Electric. Den hade ju en sån här varning för när man går ur bilen att, ja, kolla nu baksätet så att det inte är någon där. Och hur var det, det funkade där tekniskt? Det hade du bättre koll än vad jag hade, Fredrik.
Ja, den har några slags sensorer. Det sitter en grunka upp i taket ovanför som kontrollerar den saken.
Mm, just det. Det känns lite amerikanskt, som jag sa.
Det känns amerikanskt.
Ja. Och visst har den det här med, som Anders pratade om i podden, det här med backspeglarna. Vad var det?
Ja, men precis. Den har ju vanliga klassiska sidospeglar. Men när du då slår i vänsterblinkers så dyker upp en liten rundel i instrumenteringen. Som du ser då en kamerabild som visar döda vinkeln helt enkelt. Och funkar det faktiskt riktigt bra. Det var faktiskt en bra hjälp.
Ja, men det är bra.
När man drar släp är det underbart, för att de har ju på blinkersen under hela svängen och då ser du ju hur släpet vandrar, för den är ganska vidvinklig. Kameran sitter ju i sidospegeln under där. Och då ser man ju hela liksom innersvängen, det som kan vara svårt att man genar över den trottoarkanten och sånt, man svänger lite för skarpt. Full koll. Jättebra.
Apropå släp, får den dra någonting?
Den får dra 1350 kilo.
Okej.
Okay. Bara en annan funktion som jag kommer att tänka på som inte jag har sett i någon annan bil. Jag har inte tagit upp det på den här tidigare, men det är ju att den här bilen vet ju verkligen om var den befinner sig någonstans. Så när man åker in i en tunnel, då plingar det till i bilens hjärna och då slår den automatiskt på återcirkulation. Så man får inte in den smutsiga tunnelluften i kupén. Sen när man rullar ut ur tunnelmunningen, då slår den på cirkulation igen.
Hur vet den där? Via GPS då? Att den, ja, positionering...
på något sätt så vet den att en tunnel kommer här. Ja. Och jag har i alla fall aldrig sett det funka så sömlöst och snyggt i en bil förut.
Ja, vi pratade ju förut, Fredrik, om utrymme och baksäte och bagage och allting. Men hur är den i förarmiljön? Hur är den invändigt?
Den känns rätt påkostad och den är rätt häftig invändigt. Anders, du har ju testat den också, men den har en väldigt låg instrument. Alltså hela instrumentbrädan är väldigt låg.
Ja, låg, och så finns det ingen instrumenttolk, utan det är liksom bara en display.
Precis.
Där.
Den är
helt
den är
kant
liksom,
i kant.
Precis, väldigt, i kant i kant. Med, så dels ger det en väldigt speciell rymdkänsla tyckte jag fram. Och, ja, det är riktigt snyggt gjort faktiskt. Och sen har den en väldigt hög mittkonsol mellan framstolarna. Så det, man känner sig kanske lite instängd där. Men den kan man ju då lägga upp på högerarmen på, ja, en ganska mysig förarmiljö.
Mm. Och det går lätt att manövrera det här infotainmentsystemet och reglage, och du tycker det funkar bra?
Ja, sådär i alla fall. Det är en del touchknappar under den här pekskärmen som kanske tar en viss tid att vänja sig vid.
Och de är högblanks svarta också, så blir fingeravtryck precis högt
det och blir, de är smutsåtdragande, verkligen. Men jag tyckte det funkade ändå hyggligt. Och när vi testade bilen i ett större bilägartest, då klagade vi på åkkomforten. Jag vet inte, tyckte kanske att den har blivit, att den kanske var bättre här då. Den här extra batterivikten kanske har gjort någonting. Lite småstöt i stan, men när man var ute på landsväg och även lite sämre vägar tyckte jag att fjädringsmässigt att den klarade sig ganska bra.
Ja, det var ju småstötigheten tror jag vi reagerade på i testet, för den konkurrenterna där gick betydligt bättre, just det, sådana här småjämnheter och lappningar i asfalten. Där stod den sig, där stod den sig inte riktigt lika bra. Men den är ju relativt tyst och man, jag tycker man satt bra i bilen.
Trevlig liksom. Breda stolar. Och
Hur funkar det med laddning och så? Var sitter laddluckan någonstans?
Ja, den sitter ju då på höger bakskärm, så man får runda bilen för man kliver ut från förarstolen för att koppla in sin sladd. Och batteriet är på 13,8 kWh. Max laddeffekt 7,2 kW. Så om man får ut allt det där så då laddar man ju fullt på 2 timmar.
Vem kommer köpa den här bilen tror du?
Ja du, det är väl fortfarande så att det här är väl en attraktiv tjänstebil. Förmånsvärde 3000 kronor lite drygt brutto. Men samtidigt också som alltså en privatperson som är intresserad av en bil i den här storleksklassen. Alltså att köpa den här med en förbränningsmotor, det är ju ganska kännbart när det gäller fordonsskatten. Du får ju en bonus för att köpa den här bilen på, ja var det, 35 000 lite drygt. Och 360 kronor per år i skatt med den här laddhybriden. Du kanske får ner bränslekostnaden också, så det skulle kunna vara ett alternativ för fler också.
Vad kostar det?
Ja, frånpris 439 900. Och då får man dra av bonusen då, så blir det ja, drygt 413 000. Och den som vi testade hade en liten högre utrustningsnivå, så vi plussade på 38 000 kronor. Men efter klimatbonus var 452 000. Och då tittade jag lite på konkurrenter då med ungefär samma utrustning. Så Tiguan då, den är ju endast framhjulsdriven. Det är ju, den här är ju en fyrhjulsdriven bil då.
Aha, okej.
Så den har ju det. Men då är den här faktiskt 50 000 kronor billigare än Tiguan. Sen har vi Toyota RAV4. Jag vet inte, Anders, invänder du att den är kanske en lite större storleksklass eventuellt, och den är starkare också. Men den är då 50 000 dyrare än den här också, ungefär samma pris som Tiguan.
Jag skulle säga att de är väl ganska jämförbara, RAV4 och Tucson, för båda är stora i sin klass. Nej, men det tycker jag är rimligt. Det är absolut jämförbara bilar.
Men alltså om man sammanfattar då, alltså 50 000 dyrare att välja en Tiguan eller en Toyota. Men båda de bilarna har ju då den här värmepumpslösningen, så de kan ju klara QP-värmen utan att blanda in bensinmotorn. Och det är väl värt någonting det också.
Känns som en onödig grej att skippa, men visst, jag kan förstå. Det är ju en kostnadsfråga säkert att det är dyrare. Men nu när det börjar bli så vanligt också, just det här argumentet att kunna köra utsläppsfritt.
Ja, jag hade hoppats att man hade löst det här nu, koreanerna. Att det här var, tillhörde förra generationens laddhybridbilar, men tydligen inte.
Och från en laddhybrid till en annan då, ska vi gå över till Jeep Compass plug-in-hybrid som Anders har provkört.
Det är en utmärkt bil på många sätt.
I samma storleksklass.
Samma storleksklass, 440 cm den här, så att den är ju då lite mindre och den upplevs ganska mycket mindre. Vi hade de där nästan samtidigt tror jag i garaget, man ser dem bredvid varandra så ser ju, man blir förvånad. Jeepen liksom har liksom ett ganska robust och yxigt utseende, men så fort den ställs mot någonting annat så krymper den lite, liksom den försvinner, man verkar i PR-utan där. Jag tänkte jag kommer aldrig komma ut här, för jag var egentligen mellan två bilar där, det var ju inga problem alls, det var en rätt smal bil, så att den är ett snäpp mindre, och framförallt bakom ratten känns den ju avsevärt mindre och även mindre lyxig, trots att det är en helt ny inredning i den här bilen.
Vi pratade dragvikt förut. Vad får Jeepen dra?
Ja, jag är ju Jeep-fantast nu och jag hade ju hoppats att de skulle kunna få dra lite mer faktiskt, men jag får bara dra 1250. Det är ju som PSA-gänget.
Vadå, så det är mindre än Tucson alltså?
Ja. Nej, ska vi gå vidare? Ska vi inte prata om något annat?
Ja, vi går vidare.
Vad är det för halvmesyrsprodukt, Anders?
Ja, det är en utmärkt produkt med många brister. Tanken är, det här är ju lite så här, det dåliga samvetet kommer i kapp Jeep. De har ju haft bekymmer hela, nu får vi säga Stellantis, men det här är ju FCA-tiden då egentligen. FCA hade ju bekymmer med att de hade ju väldigt för höga utsläpp, så de har ju köpt utsläppsrätter av bland annat Tesla, eller huvudsakligen Tesla. Och så kan man ju inte hålla på, för det har ju gått åt ett par miljarder nästan dollar då, per år för att underhålla det här.
Det blir dyrt.
Och ni som undrar var Teslas vinst kommer från fick det här svaret. Och nu då har man ju deklarerat att från och med nästa år så kommer Stellantis europeiska del inte att behöva köpa några utsläppsrätter. Därför att nu har då laddhybriderna kommit och man har fått draghjälp av PSA med många elbilsmodeller som kommer att sälja.
Och Stellantis, ska vi förklara lite kort vilka det är då? Det är alltså Fiat Chrysler som har gått ihop med Peugeot Citroën.
Precis. Och det är väl då 14 olika varumärken i det här paraplyt. Så att det här är ju då ett steg mot ett mer miljökorrekt Stellantis och framförallt ett mer miljökorrekt Jeep. De har ju sagt att varenda modell ska ju vara på ett eller annat sätt elektrifierad inom nästa tvåårsperioden.
Men att det här är en bil som man har gjort till laddhybrid, det vet jag inte, det kanske var samma med Hyundai Tucson, om det märks på något vis att det är en efterhandskonstruktion att göra den till en laddhybrid.
Ja, men de har nog tänkt på det ganska skapligt redan från början, för du märker ingenting av att det här är en laddhybrid. Det finns, bagageutrymmet är oförändrat och den här nya interiören har gjort att du inte har fått ett mindre utrymme utan tvärtom mer utrymme. Alltså fler förvaringsfack, den har gått från typ 3 liters förvaringsfack till nästan 8. Det är ju Volvo, ni som bygger också laddhybrider där man blir av med massa förvaringsfack för att kardantunneln fylls med batteri. Så att det har man nog, jag tror faktiskt att man har haft höjd för det här. Sen har det liksom varit tröget i systemet.
Är den fyrhjulsdriven?
Den är fyrhjulsdriven. Den är ju, det finns säkert de som hade hoppats att den skulle vara med en riktig kardanaxel, men så är det inte. Det är en elbakaxel här på 60 hästkrafter och det är allt vad elmotor den här bilen har. Så fram är fossildrift, bak eldrift, och ska du köra den på ren eldrift då blir den då bakhjulsdriven. Den här ska ju ta sig fram bra i terrängen, säger Jeep. Jag vet att vår kollega Claes Garin har provat det här, inte med kompass men väl Renegade som har precis samma typ av drivlina. Och han var väl inte jätteimponerad spontant. Men jag har inte haft någon möjlighet till det och kan konstatera att på grusväg och så funkar det alldeles utmärkt. Den spinner knappt med framhjulen innan bakhjulen skjuter på.
Är den verkligen fyrhjulsdriven då om batteriet är urladdat?
Ja, den ser alltid till att det finns så mycket energi i batteriet så att du kan knuffa på med full effekt på bakhjulen. Så det ska inte vara ett bekymmer. Det som däremot är ett bekymmer, det är att köra på ren el. Du konstaterar att det var lite kallt ute, att du var tvungen att dra igång maskin. Jag kan säga att den här konstaterar på vägen ut ur garaget, väl tempererat, det är inte någonting klimatrelaterat överhuvudtaget, att backen är nog lite brant så jag måste starta förbränningsmotorn för den orkar ju inte, den lilla stackaren. Jag försökte så snäll på som möjligt på gasen, men det hjälpte inte. 60 hästkrafter räckte inte att för den, att knuffa upp den för den här backen. Utan då startar den lilla förbränningsmotorn. Den är bara på 1,3 liter.
En 2 ton tung bil då. Det är klart att bensinmotorn kommer kliva in då.
Ja, och den motorn är ju bara på 130 hästkrafter. Så man kan ju tänka, den får ju slita lite. Va? Men då puffar den igång. Och sen så går den. Ja, men den har ju ett bekymmer här med att den vill ju inte gå på el så mycket. Nu säger de att den ska kunna gå upp till 4,2 mil. Och jag kom ju 3,5 ungefär. Så det är väl okej. Men problemet är ju att den här lilla bensinmotorn, den går in och hjälper till. Minsta lilla, du säger att du kör på motorväg i 90 och sen ska du, ja, nu ska jag om en långtradare, jag vill göra Maria 6 sekunders regel. Och då måste jag ju gasa på lite grann. Och då går ju direkt den här lilla förbränningsmotorn igång och så puffar den på. Och sen dröjer det ett tag innan den stänger igen, för den behöver ju bli varm och så att det inte blir onaturligt slitage. Så att på de här 3,5 eller 3,7 milen jag körde på el fick jag ändå en bränsleförbrukning på nästan 3 deciliter per mil. Så att det är liksom, den är verkligen ofrivillig hybriden här. Den behöver stötta med förbränningsmotorn mest hela tiden. Men det är en tung bil också.
Det känns som jag hade ilandsproblem i Hyundai Tucson, Anders.
Absolut. Det här är en utmaning att köra på bara el.
Det låter som att förbränningsmotorn är väldigt service-minded. Kan jag hjälpa till med något?
Jajamän, och det kan den nästan hela tiden. Som sagt, det är en tung bil. Den här väger alltså då 1971 kilo. Det är otroligt mycket för en bil som är inte ens gånger 4,5 meter lång. Så att den har ju ett viktproblem. Utan tvekan skulle jag säga. Men annars då? Den har ju, som sagt, den är faceliftad samtidigt. Så den har ju en helt ny instrumentpanel. Jag tyckte nog bättre om den gamla, men det är högst personligt. Den upplevs nog som modernare. Den har framförallt fått en bättre placering av medieskärmen. Förut var jag nästan tvungen att titta ner i knäskålshöjd. Nu sitter den verkligen på panelen. Skarp och bra skärm, och det är liksom samma mediasystem som man nu kommer hitta, tror jag, genomgående Stellantis-produkterna. Det är samma som Fiat 500e som vi testade för inte allt för länge sedan. Och det är ganska plottrigt, men det är omfångsrikt och egentligen inte så otydligt heller. Det står ju vad sakerna och ting är. Det som däremot är hysteriskt plottrigt, det här är ju liksom rymdkapselbekymmersamt. För det är instrumentklustret som numera är helt digitalt. Den har en überkomplicerad färddata, och det finns säkert 40 funktioner i den. Och jag tycker det är jättekul. Problemet är att de har inte talat om för den här färdaten, för det är exakt samma som de hade tidigare, men då hade de 7 tum. Nu har de ju över 10 tum och spelar ut sig på, men de har inte ändrat typsnitten. Så det är ju jättesmått, allting är jättelitet och svåravläst. Men som sagt, informationen finns där, och vissa grejer, nu är jag lite raljant här, vissa grejer gör de väldigt snyggt också. De har någon sån här energimätare, så är det ganska lätt att försöka i alla fall få elmotorn att arbeta så mycket som möjligt, så man håller sig ifrån bensinmotorn. Så det har de gjort bra.
Så det finns mycket information att hämta för den intresserade som dig, Anders.
Absolut. Växellådstemperatur och motoroljetemperatur, kylvattentemperatur och allt sånt där. Det finns egna mätare, och hur 17 de har resonerat. Viss pedagogik fattas verkligen i den där bilen. Men det är rätt kul ändå. Mm.
Men så till den viktiga frågan. Hur vattentålig är interiören, Anders?
Där går den ju bet. Det är ju inte alls som Wrangler, men för oss som vill ha en avspolningsbar interiör, Wrangler kommer också som laddhybrid.
Med batteri och spola av, och ja, det funkar bra.
Spola inte på strömbrytaren bara.
Nej.
En annan nyhet som Jeep kommer med är väl den här pickupen som kommer.
Nej, det är klart. Den finns numera i den svenska prislistan. I'm so psyched, så att säga. Det har ju dröjt. Herregud vad det har dröjt. Den har ju funnits över ett år i USA. Och jag har sett den, de körde kamouflerade bilar här som uppmärksamhetsgrej någon gång i höstas, tror jag var. Och sen nu, jag till och med såg den senast igår, var ute och körde på vägen.
Ja, jag har sett den i trafik också, såg riktigt läcker ut.
Och den ska också komma som laddhybrid, så att det kan ju bli spännande.
Ja, alla måste väl komma som laddhybrider nu när de ska inte köpa in och hjälp utifrån.
Så har vi det är en pickup då också, en stor pickup.
Ja, den är mycket större än vad man tror, för Wrangler är ju inte jättestor egentligen när vi körde i Tannis. Den är ju inte superlång, men Gladiator är riktigt lång. Jag tror det är 5,30-5,40 kanske.
Som också har någon slags avtagbara högtalare. Man ska liksom kunna lossa högtalarna i bagageutrymmet och ta med dem ut på sin campingutflykt.
Ja, det är freedom på riktigt.
Smidigt.
Men det finns inte i Compass, misstänker jag.
Nej, det finns inte. Men det är kul att du säger det, för gamla Compassen hade ju faktiskt den här, vad hette den då? Hette den Freedom Speaker? Det hette den nog inte. Man kunde hur som helst, man kunde öppna bakluckan, så kunde man fälla ner högtalaren så den vinklades ut, så man då skulle kunna ha tailgate party med högtalare. Det har de tyvärr tagit bort på den här generationen.
Men hur mycket freedom är det då? Eller är det liksom en fransk produkt här som man har satt på Jeep-märken?
Nej, det här ska väl vara en helt amerikansk konstruktion egentligen, men samtidigt, den är ju utvecklad i samarbete med Fiat, så jag vet inte riktigt hur mycket Fiat har att göra med den här plattan, för det här är ju samma grundkonstruktion som man använder i Fiat 500X och i Jeep Renegade, och alla de här bilarna, både Compass, Renegade och 500X, de tillverkas ju i Italien.
Har du sagt vad den kostar, Jeep Compass laddhybrid?
Den är inte jättegratis.
Nej.
Den kostar då 474 900 kronor enligt listpris. Jag gissar att det finns kampanjpriser på det här. De är rätt bra på kampanjpriser rent generellt inom Stellantis-gruppen.
Och sen får man dra bort lite i bonus då, eller?
Får man det nu med?
Ja, den jag tittade precis på det.
I stort sett.
Nej, men den här får en bonus.
Den får en bonus.
Men den får inte alls lika stor bonus som Honda Tucson som får, vad fick den, 37 000. Jeepen får nöja sig med 13 000. För den har ju ett ganska mycket högre koldioxidutsläpp. Så då anpassar man ju bonusnivån. Så den får en betydligt mindre bonus.
Mm.
Och vägskatten är då lägsta möjliga, 360 kronor.
Ja. Men vem tror du då köper den här Jeep Compass laddhybrid, Anders? Vem ser du som köparen?
Ja, vad skrev jag i provkörningen här? Jag skrev att en miljömedveten förortscowboyn någon sådär, va? Men jag vet inte. Nej, men du ska nog vara ganska Jeep-intresserad. Jag hade ett läsarsamtal här för inte allt för länge sedan. En person som ringde om en begagnad Jeep, inte laddhybriden utan en vanlig. och upplyst personer fråga om att Kompass har brister, men gillar man formen och gillar man liksom stuket och varumärket Jeep. Du kan förut läsa, se en logotyp eller läsa Jeep på 6 platser från förra miljön.
Det måste ifall du skulle glömt.
Ifall du skulle ha glömt vad du sitter i så ja. Finns det på 6 platser som påminner dig. Och det är bara runt förra miljön. Sen finns det betydligt fler runt bilen.
Utströsslat överallt då?
Utströsslat precis överallt.
När jag tittar på priserna så det är, om jag tolkar våra uppgifter rätt, så 10 000 upp om man räknar med alla bonusar avdragna så där för Kompass då jämfört med Hyundai Tucson. Laddhybrid mot laddhybrid. Vad säger vi då?
Men är du lika cool i en Tucson som du är i en Kompass? Det var precis det jag sa till den där läsaren. Men gillar du bilen, tycker du den ser frän ut? För den ser ju tuff ut. Kom igen, den ser ju skitfräck ut.
Men det gör Tucson också.
Ja, fast på ett annat sätt. Den är mer elegant. Den här är ju liksom lite... Alltså gillar man det så är det, det är ingen direkt dålig bil. Den är ganska tyst, den är riktigt tyst. Överdrift, den är tyst. Går hyfsat bekvämt på väg.
Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Känns ganska smidig att köra. Styrningen kanske inte är den bästa. Den är lite diffus. Man kan nog lät en kollega köra. Han tyckte den kändes lite nervös. Jag delar inte riktigt uppfattningen. Men den är ju inte så tokig att åka i. Sen har en annan kollega som hade den där på lite längre tur. Han sa att han aldrig ville se den mer igen någonsin. Så att jag tror att det är lite vilken inställning man har till bilen. Men,
vilken inställning man har till Jeep. Precis, vilken inställning man har till Jeep kanske.
Men den där färgen var ju läcker.
Ja, den är ju fräck. Den är ju metallikgrönaktig, men den är matt. Så att den är ju tuff.
Det ser ut som en sån där skalbagge. Som, alltså färgen som skimrar så där.
Faktiskt.
Ja, och det var det om Jeep Kompass laddhybrid. Nu över till bilrådet som den här gången ska knäcka nöten. Mycket körglädje till billig peng. Varsågoda.
Vad händer om man trycker ihop 5 allvetande orakel i en podcast och frågar dem om bilråd? Jo, då får man svar. Inte alltid de svar man hoppades på, men i alla fall någon slags rekommendation ska det komma ut i slutänden när bilrådet tröskat igenom dagens frågeställning. Men bilrådet kan ju så mycket mer än bilar. Vägar till exempel. Kalle Karlqvist, nu när man har fått sin nya bil, vart styr man då kosan för att få den ultimata körupplevelsen på den bästa tänkbara vägen?
Man åker till Brudfällan i Dalsland.
Tydligt. Vad är det som är så bra med den?
Den är något bättre än gamla berg- och dalbanan på Liseberg.
Ja.
Nils Svärd, vilken väg rekommenderar du?
Jag skulle ha styrt upp till Höga Kusten och snurrat runt där. Det finns inte bara en väg, det är ganska många trevliga, smala, fina, tredimensionella vägar som går upp och ner och svänger höger och vänster.
Claes Karin, din favoritväg?
Ja, den går mellan Puerto Banús och Ronda. Det är några trevliga mil där uppe i bergen.
Lite transportsträcka dit och hem, men
bor inte du också i Marbella?
Ja, just det. Erik Söderholm, vilket är ditt bästa vägtips?
Jag tycker det beror så mycket på vilken bil man har, men är det något som alltid ska funka så åker jag alltid till Sörmland. Dels för att det är mysiga, kurviga landsvägar, men också för att det finns så mycket härliga fikaställen att pausa på.
Anders Helgesson, slutligen, vilken vägsträcka tycker du att våra lyssnare ska passa på att testköra i sommar?
Essingeleden, någonstans mellan klockan 24.00 och 01.00. Den känslan av en tom Essingeled är fantastisk, men jag tror att man måste ha ett litet Stockholmsperspektiv för att förstå körglädjen i det.
Mm. Och nu när vi då vet vart vi ska åka så återstår frågan om i vilken bil vi ska färdas. Dagens ämne kan nog komma att intressera många av er bilnördar där ute i spenaten. Maximal körglädje på minimal budget. Fredrik, scenen är din.
Jonathan älskar fart och fläkt. Det ska hända saker när man trycker på gasen. Bilen ska fungera som njutningsmedel såväl som transportmedel när vägen krökar. Men så var det ju där med ekonomin. Jonathan vill att hans nästa bil ska dra lite bränsle och generellt erbjuda ett problemfritt och billigt bilägande. Den ska dessutom ha 5 dörrar och den ska klara av att strömma musik via blåtand. Inköpspris 50 till 80 000 kronor. Vilket är det bästa köpet för Jonathan?
Och det här ämnet känns ju som gjort för Kalle Karlqvist.
Ja, och nu såg jag ordet problemfritt här, som jag inte såg förut. Jag läste det som problemfyllt. Nå, bilen som jag har hittat är som klippt och skuren för vår frågeställare. Den är dessutom prissänkt med ungefär 15 000 kronor.
Vad beror det på kanske?
Ja, vad kan bero det på? En svårsåld möjligen. Från 77,9 till 64,9 så har jag hittat en Alfa Romeo Giulietta 1,4 TB 16V Distinctive 120. Ja, så långt var det bilnamnet. Alltså en Alfa Romeo som ser ut som en tvådörrarsbil men som är en femdörrarsbil.
Årsmodell?
Det är, ja, vad kan det vara för årsmodell på den? 2012 är det. Så att den är ju på gränsen möjligen att bli lite gammal, men å andra sidan ett bra pris.
Kan den strömma blåtand?
Ja, det kan, det är det den kan. Ah. Fiat-koncernen var ju tidigt ute med blåtandsströmning i sina bilar. De hade något speciellt namn för det också. Blue and Me heter det.
Just det.
Ungefär som någon sån här mjällschampo.
När man har kopplat in det, då är man redan framme.
Ja, när man har kopplat in det, då är man redan framme. Det som möjligen är kruxet med, alltså det är en Alfa Romeo. Och just den där Alfa Romeo, Alfa Romeo har ju ett rykte om sig att bygga väldigt körglada bilar. Det får man ta med en nypa salt när det gäller Giulietta. De är inte särskilt roliga att köra. Men namnet förpliktar.
Så han ska ta den för namnets skull.
Ja. Det är kul att säga Alfa Romeo ändå.
Ja, vad har du för bilen Alfa Romeo?
En Giulietta. Mm. Det, så att, mm.
Nils, vad tycker du om det här? Låter det bra?
En Giulietta?
Ja.
Jag tycker som Kalle ändå avslutar med att de är inte särskilt kul att köra egentligen. Framförallt missar styrningen väldigt skum när man kör på vinterväg. För den ändrar väl utväxling någonstans mellan 40 och 50 och sånt där. Så kör man liksom i lite lägre hastighet när det är halt ute så ändrar bilen styrriktning bara av sig själv. Den var mycket udda.
Ja. Så vad tycker du?
Jag sitter och funderar på... Han ska ju ändå ha det så här, att pendla lite grann, låter det som. Man vill lyssna på musik och lyssna på podd och åka till jobbet. Och frågan är hur lång sträckan har till jobbet. Kör han ganska mycket per år så skulle vi slå ett slag för en Mazda 3 med den här jättestora dieselmotorn på 2,2 liter och 185 hästar. Och här kan vi då hålla oss i det nedre prisbandet. För 50 000 får man den 2011 som har gått 14-15 000 mil. 185 hästar och 400 newton och ett väldigt fint chassi på den här Mazda-modellen.
Är det den som delar uppbyggnad med Volvo?
Ja, precis. C30 och lite annat där. Det är lite med en Dark Horse som kanske är billig att äga. Men som sagt, han kanske inte är en långpendlare och diesel kanske är, han vill ha någonting varvvilligare. Och då vill jag hålla mig kvar på ungefär samma koncern. Och
men kommer det en till rekommendation nu också?
Ja, men jag vet inte exakt. Här är gradering, va? Jag vet inte hur långt han kör. Annars så får man kolla på Ford Focus exempelvis. En 2014 så kan man få 1,6 liters turbon med 150 hästar för ungefär 70 000, bara gått 11 000 mil. Tanka etanol om ST-Line ser den ganska snygg ut.
Alfa, Mazda och Ford alltså än så länge. Klas?
Ja, den här killen han ska ju inte ha någon bil. Han ska ha en motorcykel.
Det är fem dörrar.
Nej, men fart och fläck. Det ska hända saker när man drar i gasreglaget. Och njutning och allt det här. Det är ju två hjul som gäller. I den här budgeten kan jag nästan få en ny. 80 000.
Ja. Men strömma musik via blåtand och fem
dörrar.
Ja,
det finns massa hjälmar med sådana funktioner. Okay. Men okej då. Det var just det där med kanske med fem dörrar. Då.
Han verkar ha kompisar faktiskt.
Transportmedel. Och jag tänkte okej, sidovagn. Men då får man ju...
kan man ha... En Goldwing alltså. Då?
Kan man ha två sidovagnar?
Ja, men då får man ju allt. Ja, dåliga med en bil och allt. Ja. Nej, men det är så att... Jag måste ha blandat ihop det här.
Ska vi komma tillbaka till dig, Claes? Vill du googla lite på din telefon?
Ja.
Nej, men det och komma med ett nytt experttips på 12 sekunder.
Mitt tips var en Honda Civic Type R, 50 generationen. Men den kostar 320 000, så jag vet inte vad som har hänt här. Nej. Det har blivit något fel med budgeten.
Du tänkte att man tar den här budgeten och så satsar man den på Lotto eller Swedbank-aktier, ja, eller något sånt där. Och sen så, ja.
Jag får... Jag får pausa.
Vi tar en paus på dig, Claes, och så hör vi med Erik.
Ja, jag känner ju till Jonathans typ. Han gillar bakvända kepsar och chiptrim och sånt där. Och det ska gå undan, men det ska ju heller inte kosta så mycket. Och därför var jag inne lite på det spår som Claes var inne och tassade på här, nämligen Honda Civic Type R. Då menar jag den här generationen som är för några år sedan. Den har så här glasramp i fronten och ser ut som en gympasko från sidan ungefär. Mm. Jag tycker den ser tuff ut. Pålitlig motor, hyfsat snål om den inte kör så hårt.
Extremt och nu hör jag direkt
alla kritiker här. Det är två invändningar som man kan ha mot den här bilen, inte fler. Det ena är att den är bullrig och det bryr han sig inte om, för jag känner Jonathans typ, som sagt. Han gillar att köra och åker man långt, då tror jag han har AirPods, för det har alla i hans generation. Även om man inte ska. För det andra så är det att det kanske finns frågetecken kring streamingen där, om den har blåtand. Men den har plats för dubbeldin stereo. Så han kan enkelt byta ut den här blaffan som Honda har satt in och sätta in en sån här blinkande pioner med equalizer och AI och 3D och allt annat sånt där. Skärmar och grejer. Så den tror jag han kommer bli riktigt nöjd med. Den har jag hittat den för 79,5 tror jag den kostar.
Jaha. Anders Helgesson.
Jag föreslår att Nils Svärd antecknar dagen i kalendern, för jag kommer hålla med dig för första gången någonsin. Mazda 3, men det är inte någon töntig diesel, utan Mazda 3 MPS. Det blir jävelustiskt skjut i den maskinen. 260 hästkrafter, 0-100, 6,1 sekunder och toppfart 250. Och händer det saker när du trycker på gasen? Jajamän, det gör det, för den har torque steers från helvetet rent ut sagt, men jag tror inte att Johan bryr sig, snarare tvärtom. Det bara förstärker upplevelsen.
Ett och problemfritt och billigt bilägande då?
Dra lite bränsle var ju liksom också en parameter i det här. Den ska vara hyfsat soppasnål.
Ja, men det får man ju reglera med högerdojan. För ändå bara en fyrcylindrig motor. Så den går ju att köra under liten ganska lätt faktiskt. Jag kan säga att jag har kört en sån där på 0,89 utan att behöva anstränga mig allt för mycket.
Det går breda att penseldrag i den här tolkningen och lite bränsle skulle jag säga.
Skima vet jag inte om den gör heller, va?
Jo. Nu kommer det fina här, såg ni. Johan kan få en 2007a med 350 hästar. Den är chippad och klar. Den står i Göteborg.
Drift säkert som tusen.
Ja, men då får han ju inte blåtanden. Däremot, om man var i Enköping, så står den 2009 och där har du streaming. Och dessutom är den här skönt blinkande stereon, så att han har det också. 260 hästars original, 13 400 mil. Håller han tillbaka lite på högerfoten så kan han köra på den här 12 kronor milen kanske, något sånt. Mm. 79,9.
Spännande.
Får jag bara säga en sak angående streaming? Jag tror inte vi ska hänga upp oss för mycket på det, för det finns ett väldigt bra eftermarknadskit. Inte bara byta ut hela dubbeldinsteren som Erik är inne på, utan det finns en firma de ligger i Karlstad som har en jättefin liten dongel. Så bara ett AUX-intag så stoppar man in en grej i AUX-en som är en liten Bluetooth-sändare som är kopplad upp till telefonen. Den kostar 189 kronor.
Ah.
Sen har man Bluetooth-ljud in i stereon.
Och för er som föredrar lite mer eleganta lösningar så finns det även en tysk firma som kan montera in blåtand integrerat i originalenheten.
Mm. Om man nu köper en bil för 50 000 kanske man inte tar den till Tyskland, Anders, och monterar in.
Nej, det går att
skicka
ner. Det är inga problem. Det kostar 4 000 kronor. Det kan vara värt det. Mm.
10% av bilens pris.
Det finns många efterkonverteringskittar på olika sätt beroende på vilken bil man har. Jag vill bara tipsa om det, att man ska inte låsa sig på begagnat marknaden, utan det finns andra lösningar att välja bilfritt.
Klokt sagt. Claes, är det något av det här som du känner att du skulle kunna hänga med på?
Ja, men jag och Erik är överens. Jag får
Civic typ R har vi två på.
Honda är alltid ett starkt kort.
Då har vi två på Mazda 3 och två på Civic typ R, Kalle. Känner du att du kan ansluta dig till någon av dessa?
Innan Kalle kommer till beslut, jag vill påtala att det här är då den misslyckade generationen av Civic, den med 201 hästar, den som alla anser vara dålig, eftersom den föregångaren var så väldigt bra och efterträdaren var så väldigt bra. Jag vill bara ha det sagt. 201 hästar, inte 260. Så kan jag, gör ditt val.
Jag är mottaglig för argument och för pengar.
Då kommer jag över till studion med en liten CD.
Jag säger så här, problemfritt, det är Ford Focus 2014. Eller man kan ta en Ford Fiesta 2014 med SD-Line-paket också.
Men ska du lämna ditt eget förslag?
Nej, jag är kvar på Ford Focusen med SD-paket.
Ja, men du får bara ta ett förslag hästar. Så att jag bestämde att du tog Mazda.
Jag hade bestämt Mazdan.
Anders, det är hemskt ledsen, men jag är böjd att hålla med dig även denna gång. Jag tycker visserligen att den där Mazda 3-generationen är en av de fulaste bilar som har gjorts. Den ser ut som ett illa uppspänt tvåmanstält. Men den är förbaskat rolig att köra. Så jag hänger på det.
Härligt. Då har vi kommit till ett beslut igen, kära vänner. Det blir en Mazda 3 MPS som Jonathan får skaffa sig. Vi säger lyckligt bilägande och tack för den här gången.
Tack för det, bilrådet.
Och verkligen ett vettigt råd, äntligen.
Ja, du tycker det. Det
var... Konsumentupplysning.
Ja, at its finest. Nu ska det handla om korvlinjen. Och när jag hörde det tänkte jag, vad bra, nu får vi tips på bra vägkrogar igen. Men icke, det här har ju inte alls med mat att göra, utan det har med försvaret att göra. Eller hur, Fredrik?
Ja, med betong att göra.
Ja, härligt.
Men menar du att du inte känner till korvlinjen innan jag började orera om den här i fikarummet?
Nej, jag kanske är en sån här MUP, militärt underintresserad person, så att jag har inte riktigt lagt det här på minnet.
Men Anders visste ju vad det här var för någonting.
Jag ska väl lite erkänna att det här var faktiskt en kunskapslucka. Jag har många sådana också, vill jag verkligen understryka. Men jag hade ingen koll på korvlinjen. Jag har hört det någonstans i periferin. Men jag förstod inte att det fanns så mycket kvar av grejerna.
Men berätta, vad är det för något?
Ja, det här är då en försvarslinje som byggdes med start. Ja, precis när 1800-tal blir 1900-tal för att försvara Stockholm. Man byggde en försvarslinje norr om stan och en söder om stan. Och där skulle ju då stoppa fienden för att anträda huvudstaden. Och det var en hisklig massa betong som man skulle använda då för att stoppa fienden. Så man göt hur många sådana här korvformade befästningar som helst. Liksom, det blev aldrig en riktigt heldragen linje norr och söder om stan, men över stora sträckor så täppte man liksom igen landremsorna mellan sjöar och vattendrag med de här korvarna.
Så om då fienden skulle komma så skulle alla soldater rusa till de här betongkorvarna och sätta sig i skottgluggarna, eller ja?
Precis, 40 000 man skulle man stoppa in i de här korvarna.
Korvstoppning det också.
Ja, det är korvstoppning kan man säga. Och då skulle man sticka ut sitt gevär genom skottgluggarna och stoppa fienden. Och det är ju, som vi alla vet, ryssen man skulle stoppa då.
Mm. Men det är inte i militär ägo idag, eller?
Nej, försvaret fimpade det här efter andra världskriget någon gång. Så man byggde och byggde där i början av 1900-talet, 10-talet, 20-talet. Sen började man inse att det kanske inte var så himla effektivt ändå. Annan militär teknik blev mer effektiv, så det kanske inte var så klokt längre att stoppa in några värnpliktiga i de här. Det blir mer som dödsfällor.
Som så ofta inom försvarsmakten så blir det ju gärna så att man börjar på att bygga någonting som man tycker känns bra, och sen när bygger man och bygger, och sen när det är färdigt så är det daterat.
Precis, och sen då på 50-talet då strök man det ur försvarets organisation. Och varför tar vi upp det här då? Jo, man kan ju åka dit i sommar. Varför inte?
Ja, restips alla ni där ute som lyssnar på det här.
Ja, för det finns jättemycket kvar, både norr om Stockholm och söder om Stockholm, ungefär 2 mil utanför stan. Där finns de här resterna av den här försvarslinjen kvar, kraftigt mossbevuxen och med stora träd framför skottgluggarna. Så terrängen ser ju annorlunda ut idag än vad det gjorde. Men det är rätt fascinerande, och kanske inte, man behöver inte vara militärt överintresserad. Jag vet inte, jag sorterar inte riktigt mig själv heller där. Men nutidshistorieintresserad kanske, då tycker jag att då har man mycket att hämta här.
När man tittar på bilderna, det är ju väldigt häftiga miljöer. Det ser ju väldigt coolt ut med de här betongfundament, ja, de här betong
sakerna där ute och så är det grönska runt omkring i skogen. Det är väldigt häftigt.
Mm. Ja, speciell stämning på de här ställena. Man ska säga det då, att det är lite av tillhåll de här bunkrarna också, för det är ju insidan av dem, där har ju graffitimålarna löpt amok och sprayat ner nästan varenda kvadratcentimeter, och det ligger ölburkar slängda och allmänt bråte, men när vi var där i alla fall, då var det ingen där, och det är en väldigt spännande miljö, särskilt jag var där med en kompis och hans familj också, deras familj också, så barnen tyckte det var jättekul att springa omkring där med ficklampor och lysa och klättra över de här bunkrarna, och jag tyckte det var minst lika kul.
Alltså, vilka var det som betalade för den här?
Ja, det är också en intressant aspekt med det hela, att man startade alltså en insamling.
Var det Mexiko alltså?
Det var Mexiko. Nej, det var rika stockholmare som kände sig hotade. Otrygga.
Ja.
Så då startade man en insamling och skänkte pengarna till försvaret som fick bygga det här.
Det här låter lite samma princip som man gjorde när man tog fram pansarkryssarna.
Precis, det var samma sak. Så vad heter det? Pansarskeppet Sverige eller någonting sånt. Som sjösattes under första världskriget. Samlade man också ihop flera miljoner av privatpersoners pengar och till att bygga.
Sån här
hur skulle det se ut idag? Skulle det funka?
Crowdfunding. Ja, men nu går man ju på nätet och ber folk att betala för nya bilar man ska ta fram. Så att ja, det går lika bra att göra med försvarslinjen.
Ja, det kanske var supermodernt när man tänker efter.
Ja, kanske. Och så fick de ju fina plakat en del också. Uppsatta, de som hade gett pengar.
Precis. Åt fäderneslandet av godsägare och fru Gustav Bong 1915, som står på en svårt rostig plakett här söder om Stockholm.
Ja, men pratade du med någon som hade köpt en bunker också?
Ja, så Fortifikationsverket har gjort sig av med en del av byggnaderna som fortfarande var i försvarets ägo. Och då var det då en granne till en av de här bunkrarna som bestämde sig för att nej, jag tar och köper den här bunkern. Och det är en av de mest kända bunkrarna i den södra delen av den här linjen, södra fronten. Den brukar kallas för Örnästet, ligger i Haninge kommun. Ligger superspektakulärt uppe på en bergknalle, längst ut på klippan, och kanske där har namnet då.
Vad används då den här köpta bunkern till idag?
Ja, det var ju som fikarum. Det arrangeras kräftskivor där. Man tänder ljus och bara har en mysig stund i sin bunker.
Ja, det är väl det alla drömmer om.
En mysig stund i en bunker är aldrig fel. Ja. Svalt och skönt på sommaren också.
Ja, det måste det ju vara.
Det var väldigt svalt i de här bunkrarna. Mm. Så det var superskönt. Och kanonutsikt över det.
Kanonutsikt, du är säker på det?
Ja. Jaha,
Nej, men jag rekommenderar verkligen att besöka det här. Det är inte superenkelt att hitta dem. Det finns liksom inga skyltar, och kommunen här runt Stockholm har inte brytt sig om att skylta upp till dem, eller det finns liksom inte utmärkt på vanliga kartor. Man får använda Google, eller så finns det då specialböcker för man vill verkligen nörda ner sig i det här. Det finns bland annat en som heter Hemliga utflykter som ger detaljerad vägledning fram till de här bunkrarna.
Och så gäller det att hålla koll på då, vilka som är privatägda.
Precis, men det står ju oftast att det är privat mark då. Man kanske inte ska klampa in överallt. Men det mesta ligger ute i skogen. Mycket att upptäcka.
Väl värt ett besök alltså. Körvlinjen som vi skulle sagt i Degerfors.
Nu vet ni alla vad ni ska göra i sommar.
Jajamän, besök Körvlinjen. Och nu ska vi över till konstiga lösningar och idéer. För det ska handla om detaljens historia. Denna gång om lite udda idéer från biltillverkarna. Och varför gör på detta sättet kan man fråga sig. Jo, det är för att det går. Varsågod, Kalle Karlqvist.
Låt oss i denna anspråkslösa serie om bilars detaljer grotta ner oss i några bilhistoriska hugskott, några sidospår och några konstigheter. Enklast för en tillverkare det är förstås att göra som andra, i stort och i smått. Sen kan man klämma dit några ljumma särdrag att skryta om innan modellen skickas ut i det obönhörliga marknadskriget. Badge engineering, emblemtrimning på svenska. Det var länge en nödvändig syssla eftersom det är dyrt att ta fram egna modeller, men det är billigt att göra alternativa emblem, nymönstrade kylagrillar och justerade färgskalor. Engelsk motorindustri var mästare på badge engineering För vem kunde skilja en Austin från en Morris, från en Wolseley, från en Riley, från en MG? Eller en Sunbeam från en Hillman, från en Singer, från en Humber? General Motors i USA drog fenomenet så långt att amerikanska magasinet Fortune i ett nummer 1983 gjorde ett omslag med de nya bilarna från Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile och Buick stående bredvid varandra och i samma färg. De var helt omöjliga att skilja åt. Låt oss rada upp några detaljer som vi minns utan någon särskild inbördesordning. Motorhuvar. De kan ju öppnas hur som helst. Titta på Lancia Fulvia Zagato och dess gångjärn vid höger framskärm. Luckan fälls upp åt sidan och inte rakt upp som på andra bilar. Varför då? Ja, för att det gick att göra så förstås. Det gjorde luckan på Skådas svansmotorbilar också. Men eftersom motorn satt där bak så var frontluckan bagageluckan. Och alla som öppnat motorhuven på en Saab 99 eller en gammal 900. Och vem var inte det? Frivilligt eller ofrivilligt? Ja, de kan de där handgreppen i sömnen. Man drar i handtaget, man fäller undan flärpen där framme, lyfter, drar huven åt sig och fäller sedan upp hela rasket emot sig. Stängningen sker i motsatt rörelse och så ska man trycka till på slutet. Går det att göra komplicerat så gör vi det komplicerat, tänkte Saab. Och då har vi ändå inte nämnt giljotinfällningen av bakluckan på Saab 96. Pang! Inga fingrar emellan. Har du förresten försökt släppa ner frontluckan på en Porsche 911? Det går inte. Den ska mot slutet av fällningen tryckas igen med ett speciellt handgrepp. Samma lika världen över. Alfa Romeo är perfekt att röka i. I alla fall i 1970-talets Alfa Romeo Alfetta, som hade en stående cigarettändare där man placerade taggen rakt ned och tryckte till. Sen tändes ciggen av sig själv. Ja, tändning. Saab 99, 900, 93 och 95. Man kan ju inte nämna de där bilarna utan att tändningsnyckelns placering mellan framstolarna ska nämnas. Så nu nämner vi det innan ämnet faller mellan stolarna. I Triumphs smala salon 1300 med framhjulsdrift ökades den inre bredden genom att fönstervevarna kunde fällas in i sig själva. En praktisk säkerhetsdetalj, skröt broschyren. Ja, i alla fall var den kul och ytterst udda. Och Citroëns konstigheter kan ju fylla böcker. Låt oss uppmärksamma en modern Citroën-skapelse. Det flyende hårfäst, jag menar den stora vindrutan på Citroën C3. Den fanns också på familjebussen, Grand C4 Picasso, ja till och med på Opel Astra GTC. En raritet att skryta upp på bilträffen 2038. Frågan är bara vem som ids att lyssna. I händelse av regn ska du alltid ha ett paraply i dörren. Det gäller både fattig och rik, både Skoda och Rolls-Royce. Med sminkväska på ryggstödet? Jo då, det hade 1956 års Dodge, specialmodellen La Femme, alltså kvinnan. Det var en kvinnobil långt före Volvos moderna projekt YCC från 2004. Volvon togs ju till skillnad från jänkaren faktiskt fram av en grupp kvinnor och inte av en bunt gubbar som trodde sig veta vad kvinnor vill ha. Men det ska ju också jänkare till för att hitta på en bil med inte bara en, inte bara två som i gamla Mitsubishi Colt, utan tre växelspakar till samma växellåda. Hurst Lightning Rods kallades trippelspaken i Buick 1983-1984. Den första spaken skötte hela trestegsautomaten, andra spaken i mitten skötte läge 2 och 3 och den tredje spaken, ja, den skötte läge 1 och 2, rena kinderägget. I sportbilen BMW Z1 trycktes dörrarna nedåt så att dörrtrösklarna fick göra skäl för sitt namn. Och i Kaiser Darin, där sköts portarna in i framskärmarna för smal passage. Hyundai Veloster och vissa Chevrolet Suburban hade två dörrar på ena sidan och en på den andra. Varför då? Ja, säg det du. Och Borgward 2400 som tillverkades 1952-1955, den var nog sist i världen med fyra felvända dörrar på samma kaross. I vissa Jaguar kan soppan läcka från dubbla tankar. Och Ford Taunus P2 från 1957 hade ett unikt kromat lock som fälldes ner och täckte den springa som uppstod i dörrens ovankant när sidorutan var nedövad. Och hur man än söker på nätet så finns ingen bild på detta, men det får ni tro på. Tro mig på mitt ord. Ja, det är konstigheter på parad i bilvärlden. Och till sist så drar jag mig till minnes en sak som fascinerade oss busungare i kvarteret där hemma när vi var små. Plastspakarna vid strålkastarna på Renault 16. Vi brukade flytta dem upp och ner på bilar som vi såg. Och så fick vi den hårda vägen, en ägares framgångsrika jakt på oss, inpräntat vad det var för någonting. Jo, det var strålkastarnas höjdjustering i de där plastspakarna. Så låt bli dem.
Tack för det, Kalle Karlqvist. Och det var faktiskt allt för den här gången. Och vi Bilägares podcast, som just nu går på sommarschema, är tillbaka om 2 veckor igen. Tack för att ni lyssnat, och tills vi hörs igen, kör försiktigt och ta hand om varandra i trafiken. Hej då!
Hej då!
Hej!
Du har hört vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida, vibilagare.se.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss, puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.